En tjej mejlar in och säger att hon har problem med sin killes alkoholvanor. Han blir alltid fullare än alla andra på exempelvis parmiddagar, men han själv tycker att det inte är någon fara. Hur ska tjejen få honom att inte dricka så mycket? I podcasten Dilemma, ledd av Anders S. Nilsson ifrån bland annat Parlamentet, så tar man upp det här problemet och många andra. Den här veckan så gästas han av Edvard Blom, Linda Lindorff och Peter Magnusson. Missa inte Dilemma i Radio Play. Vad skulle du säga om en av de djupaste hemligheter avslöjades för dig? Om ett hemligt kodspråk plötsligt gav dig sanningen? Om sånt du aldrig trodde fanns ändå finns precis under dina fötter? Det är vad UFO-podden tar upp i det senaste avsnittet i Underjorden. Lyssna på UFO-podden med mig, Sebastian Krantz, i Radio Play-appen.
If I had more bullets, I would have shot them all again and again. My problem was I ran out of bullets, and I was gonna gouge one of the guy's eyes out with my keys afterwards. You can't understand this. I know you can't understand this. That's fine. The only reason I didn't do it is because he had changed his look.
He had changed his look.
You'll understand if you hear this. I know they're gonna give you a copy of the tape, won't they? Won't they?
Probably. Yeah.
Okay. Of course they will. Of course they will. And, you know.
Yeah.
Okay. Do I have to go this through? Do you want to hear it one more time?
What?
Året är 1984. Strax efter klockan 12 på dagen, den 22 december, så rullade det nedklottrade tunnelbanetåget nummer 2 utifrån ändstationen vid White Palins Road i Bronx på sin långa resa mot Flatbush Avenue i Brooklyn för en gångs skull enligt tidsschemat. Några minuter senare stannade expresståget i plattformen till 149th Street och 3rd Avenue i en av de kraftigt nedgångna stadsdelarna som gett södra Bronx beteckningen New Yorks skamfläck. Där klev 4 högljudda ungdomar ombord. Troy Canty, 19 år. Daryl Cabey, 19 år. Beryl Allen, 18 år. Och James Ramsher, 18 år. Alla 4 bor i samma stadsdel, där de tillhör samma gäng. Men de har inte bara det gemensamt. Samtliga är bokförda i polisens brottsregister. Troy Canty har arresterats 7 gånger och avtjänat flera månadslånga fängelsestraff för stöld. James Ramsher har arresterats 6 gånger för stöld och inbrott och suttit i fängelse 2 månader. Barry Allen har arresterats 5 gånger, bland annat en gång för misshandel och innehav av dödligt vapen. Daryl Cabey har arresterats en gång för väpnat rån. Den här dagen bar 3 av dem på varsin 3 decimeter lång skruvmejsel innanför jackorna. Varje dag så brukade de ta tunnelbanan ner till Manhattan för att bryta sönder videospelsmaskiner med hjälp av skruvmejslarna och stjäla pengarna. Killarna i gänget spelade tuffa i tunnelbanevagnen. Folk var rädda för dem då de uppträdde 4 tillsammans. Troy Canty granskade de andra passagerarna ombord. Han var punk och letade efter någon ensam. Någon försvarslös person som han kunde klämma på några dollar. Flera stationer senare, då tunnelbanetåget når Manhattan, så kliver en man i 30-årsåldern ombord i den 7:e vagnen av det 10 vagnar långa expresståget. Han satte sig på en ledig bänk i ena ändan av vagnen och tittade förstrött på de övriga 20 passagerarna som satt tysta och uttryckslösa mitt emot varandra utmed väggarna. då expresståget passerat Canal Street och dånande tog fart mot nästa station, Chambers Street, på nedre Manhattan, närmade sig det stökiga gänget från Bronx, den ensamme mannen, i vagn nummer 7. Daryl Cabey och James Ramsher satte sig båda på bänken mitt emot honom. Troy och Baron ställde sig framför honom. Har du en tändsticka? Frågade Troy och fick ett nekande svar ifrån mannen. Vad är klockan förresten? Frågade han honom vidare, men utan att få något svar denna gång. Har du $5 på dig? Frågade Troy. Jag har $5 för var och en av er, svarade mannen som reste sig upp, drog fram en 38-kalibrig revolver och riktade sitt vapen mot Canty som överraskad tog ett steg tillbaka. Mannen kramade avtryckaren och bråkdelen av en sekund så hade den kopparmantlade revolverkulan borrat ett hål genom Troys bröstkorg. Mannen vände runt och kramade avtryckaren igen. Nästa kula borrade sig in i ryggen och genom ena lungan på Barry Allen som vänt om för att springa därifrån. Mannen fortsätter att skjuta besinningslöst. Den tredje kulan träffade Darry i ryggen och genomborrade ena lungan innan den splittrade ryggraden. Cabey föll ihop livlös på golvet. Nästa kula träffade James i övre vänstra delen av buken. Då Ramsher vägrade gå ner på knä så avlossade mannen ett skott till som dock missade sitt mål. Han kramade avtryckaren en sjätte gång bara för att upptäcka att magasinet var tomt. Alltihop skedde på bara några sekunder. Två kvinnliga passagerare i vagnen svimmade och föll ihop på golvet, medan de övriga passagerarna chockade sprang bort mot den andra änden av vagnen för att söka skydd. Några började skrika hysteriskt. Mannen stoppade lugnt tillbaka sin revolver i hölstret innanför jackan och gick fram till de två kvinnorna för att hjälpa dem upp. En konduktör som hört skotten larmade först föraren att stanna tåget och gick sedan fram till mannen. Är ni polis? Frågade konduktören honom. Nej, svarade han kort. Har ni vapenlicens? Fortsatte han att fråga. Nej, svarade mannen igen. Vill ni vara så snäll och ge mig ert vapen? Frågade konduktören lugnt. Nej, svarade mannen och satte sig på en av bänkarna precis som om han tänkte ge upp och överlämna sig till polisen. De försökte råna mig, sa han plötsligt och reste sig upp igen. Han trängde sig förbi konduktören och försvann ut genom skjutdörren mellan vagnarna. På golvet så låg hans offer stumma och blodiga i våldsamma smärtor. Inom bara några minuter så var tunnelbanan översvämmad av poliser som satte igång ett frenetiskt sökande efter revolvermannen i de mörka underjordiska tunnlarna. Men på något oförklarligt sätt så hann mannen slinka genom polisens nät och försvinna ifrån platsen. Strax efter poliserna anlände flera ambulanser för att ta hand om de skadade som kördes i illfart till olika sjukhus. Daryl Cabey var paralyserad ifrån midjan och neråt efter att ha fått ryggraden sönderskjuten. Även Troy var allvarligt skadad, medan de andra två klarat sig undan med lindrigare skottskador. Polisen satte genast igång med en rutinundersökning. Man intervjuade flera av de passagerare som sett skottdramat. Med hjälp av deras vittnesmål så kunde man teckna ett porträtt av revolvermannen. En blond man med skarpa anledsdrag och guldbågade glasögon. Tusentals lappar med mannens ansikte sattes upp ute på gatorna och i tunnelbanan med en vädjan om att hjälp med tips från allmänheten. På lappen fanns ett speciellt telefonnummer till polisen dit folk kunde ringa. Men den informationen som man fick var inte riktigt vad man tänkt sig. Vi har fått 50 samtal. Folk vill ge honom en medalj. Andra hoppas att mannen ställer upp i borgmästarvalet. Somliga kallar honom för en hjälte. Flera har hotat att avsluta jobbet på offren. På Bara ett 30-tal samtal har kommit ifrån folk som haft något att säga för att hjälpa oss eller för att finna honom, förklarade en frustrerad polis i en av tidningarna dagen efter. Den anonyme revolvermannen hade plötsligt blivit en symbol. I en stad där rädslan för rån och överfall ligger och gnager djupt inom många människor så hade någon vågat ta lagen i egna händer. Med de fem skotten i tunnelbanan hade revolvermannen helt enkelt levt ut många New Yorksbor fantasier. Flera tidningar jämförde genast mannen med rollfiguren i Death Wish. I den filmen så spelar Charles Bronson en arkitekt som förvandlas till en kallblodig hämnare efter att tre brottslingar mördat hans fru och våldtagit hans offer. Arkitekten går på smygjakt på natten i New York för att döda och rensa upp bland stadens skoningslösa brottslingar. USA:s mest kände psykolog, Dr. Joyce Brothers, blandade sig snabbt in i tidningsdebatten om revolvermannen. Hon förklarade att mannen troligen blivit offer för misshandel eller liknande för flera år sedan och sedan gått och väntat på att få ge igen vid första bästa tillfälle. En ogift barnlös person som i sin ensamhet fantiserat om hämnd och vars önskan var att få skjuta inte bara en person utan en hel grupp, precis som i filmen Death Wish. Dr. Brothers visste inte hur rätt hon hade i sina gissningar. Hennes teori bekräftades till punkt och pricka då revolvermannen, han själv, överlämnade sig frivilligt till polisen 9 dagar efter skottdramat i tunnelbanan. Jag är den man som polisen i New York letar efter, förklarade han lugnt och tystlåtet. Han klev in på polisstationen i delstaten New Hampshire, 50 mil norr om New York, dit han tagit sin tillflykt efter att nära på ha dödat 4 personer. Mannen satt med nedsänkt huvud i polisens förhörstol och berättade sin historia. Hans händer skakade. Han var nära till gråt.
The shots tore into the soul of a city and a nation. The sudden gunfire sparked one of the most highly publicized, analyzed and controversial criminal cases in America.
If it was me, I would have killed the guy. I mean, if it was me and I had to defend myself, I would have done exactly the same thing.
He really thought that his life was in danger, then you have a right to protect yourself.
He was under tension. I mean, the man was minding his own business and somebody comes on him. I mean, it's hard to predict what anybody would do.
A human is going to be a human, no matter what you are, black or white. You're going to defend what's yours. And they was after him, so naturally, he's going to react first. Chances are, if he wouldn't have shot them, maybe they did something to him.
Now, you indicated earlier to us that detectives here that you would speak with us about this incident.
You know, just when I hear New Yorkers speak, I don't even want to...
Mr. Gett, this is all on videotape.
Sure.
Nothing that's said in this room is off the videotape.
That's
for your protection and for ours.
I don't want to be rude. I just don't want to speak to you. I don't have to say. Bernard, would it be
can
understand?
I?
You don't understand. Bernard, could I talk to you?
Sure.
Before they do that, I want to be sure that you understand you have all your rights in connection with speaking with us.
Okay.
Okay, so if you would, please let Detective Clark tell it to you, okay?
Jag är ledsen för det som hände, men jag var tvungen att göra det, förklarade han. Man måste ju kunna försvara sig, svarade han på frågan om varför han burit på en revolver utan att ha licens. Han förklarade att han skjutit med avsikt för att döda och att han slutat bara för att kulorna tog slut. Mannen sade sig heta Bernard Goetz, en 37-årig ensamstående elektronikexpert bosatt på Manhattan. Nu började Bernard Goetz smala och uttryckslösa ansikte att förekomma på första sidorna på New Yorks kvällstidningar dag efter dag. Allmänhetens intresse för revolvermannen verkade omättligt. Tidningarna intervjuade mannens släktingar och grannar för att kunna berätta historien om mannen som orsakat årets mest uppmärksammade skottdrama i det brottsbelastade New York. Grannarna beskrev honom som en vänlig, tystlåten person som höll sig mycket för sig själv men som samtidigt engagerat sig i sina grannars problem. När huset där Goetz bor drabbades av en serie inbrott så deltog han på olika möten för att diskutera ökade säkerhetsåtgärder. Och tillsammans med andra hyresgäster så hade Bernard också arbetat i en kommitté vars uppgift var att sätta stopp för den växande knarkhandel på hans gata. En granne berättade hur han hade gått sida vid sida med Goetz vid en protestmarsch i samband med en hyresstrejk. Andra grannar upplevde honom som underlig, men de flesta hade bara positiva saker att säga om honom. Exempelvis hur han hade köpt en ny stol i julklapp åt en av dörrvakterna i huset. Tidningarna intervjuade till och med den man som hyrt ut en bil Goetz flydde med upp till New York, Hampshire. Han kom in precis som om han hade väldigt bråttom. Han gick fram och tillbaka hela tiden medan han väntade på bilen, berättade biluthyraren, som inte kunde fatta att Goetz var den skyldige. Bernhard var stamkund hos biluthyraren och var känd av personalen som en artig och omtänksam kund som brukade ta med sig kaffe och kakor till dem som arbetade inne på kontoret. Hans syster i Orlando, Florida, beskrev sin bror som en oerhört begåvad person, väldigt vetenskaplig och tekniskt inriktad. Bernhard är absolut ingen våldsam person. Jag kan inte komma ihåg en enda sak som han har gjort som skulle ha varit våldsam. Det sista han skulle kunna göra vore att skada någon, förklarade hon. Vad var det då som hade hänt? Vad fanns det för undangömda demoner i Bernhards inre som för några ögonblick förvandlade honom till ett angripande monster med avsikt att döda flera personer? En bokhandlare i New Hampshire berättade att han hade fått besök av Goetz utan att han visste vem han var. Bernhard kom in för att titta på böcker om elektronik och de började småprata med varandra. Och då Goetz nämnde att han var ifrån New York så frågade ägaren honom om han hade läst om skottdramat i tunnelbanan. Nej, vad är det? Svarade Goetz och låtsades som att han ingenting visste. De fortsatte att samtala med varandra om våldet i New York. Massmedia grävde vidare i Bernhard Goetz bakgrund. Och till slut så lyckades man hitta den kanske viktigaste detaljen i sammanhanget. För 3 år tidigare så hade han själv blivit överfallen och misshandlad under ett rånförsök i just tunnelbanan. Ni vet inte hur det är att själv bli offer, förklarade han under polisförhören i New Hampshire. Han berättade för poliserna hur han en dag varit på väg ner i en tunnelbanestation bärande på dyrbar elektronisk utrustning då 3 skumma typer följde efter honom. Bernhard rusade tillbaka upp till gatan där han överfölls och slogs till marken av de 3 unga rånarna. En av dem satte sig ovanpå honom och misshandlade honom med knytnävsslag, medan de andra 2 sparkade honom. Goetz räddades den gången ifrån fortsatt misshandel av Charles Cosa, en polis som råkade bli vittne till överfallet. Jag slet upp killen som satt ovanpå honom, slängde honom över kylaren på en bil och satte handbojor på honom. 3 andra 2 la benen på ryggen. Jag hjälpte upp Goetz från marken. Han var alldeles blodig i ansiktet. Han var täckt med sår, berättade Cosa i en tidningsintervju. En kort tid efter misshandeln så sökte Goetz om vapenlicens, vilket då var nästan till omöjligt för vanliga människor att få i New York. Som skäl för sin ansökan angav Goetz att han ofta tvingades gå omkring med flera tusen dollar på sig för att kunna köpa elektronisk utrustning som han använde i sitt arbete. Han fick avslag på sin ansökan, överklagade och blev förhörd av en särskild vapenlicensnämnd, men fick på nytt avslag. Bernhard var nära vän med 2 av dörrvakterna i sitt hus. Båda 2 hade blivit offer för våldet på gatorna. En av dem hade fått flera revben brutna under rånmisshandel i Brooklyn ett par år tidigare. Den andra hade blivit nedslagen utanför Goetz hus och fått näsa, tänder och revben sönderslagna. Dörrvakten klarade livhanken med nöd och näppe och var sjukskriven ett helt år. Efter den incidenten så svor Bernhard inför sina grannar att han inte skulle låta något sånt ske igen. Men sen så blev han själv överfallen och misshandlad. Under sträng polisbevakning så fördes Bernhard med bileskort från häktet i New Hampshire till New York där han låstes in på Rikers Island. Han placerades i fängelsets hårdaste bevakade avdelning där bland annat massmördaren Son of a Sam och John Lennons mördare Mark David Chapman tidigare har suttit. I en av cellerna bredvid Goetz satt nu Christopher Thomas, den anklagade mördaren ifrån Palmsöndagsmassaken, det värsta massmordet i New Yorks historia. Borgensumman för Goetz sattes till $50,000. Flera hundra personer ringde till tidningarna och frågade vart de kunde skicka bidrag till summan så att Goetz kunde gå fri i väntan på rättegången. Många av dem som ringde hade själva blivit rånade. Curtis Sliwa, dåvarande ledare för Guardian Angels, som frivilligt då avlönade vaktar på tunnelbanetågen, satte igång en insamlingskampanj bland tunnelbanepassagerarna och lyckades få ihop $1,200 till borgensumman på några dagar. Bernhard Goetz hela levnadshistoria fortsatte att rullas upp för tv-tittare och tidningsälskare. Alla ville ha svar på frågan: vem är han? Bernhard Goetz växte upp i en välbärgad familj tillsammans med en äldre bror och två systrar. Hans föräldrar kom ifrån Tyskland och hade flytt till USA då Hitler kom till makten eftersom mamman var judinna. Han var född i stadsdelen Queens i New York, men då han var 3 år så flyttade familjen till ett litet samhälle norr om New York. Där ägde fadern i tur och ordning ett mejeri, ett bokbinderi och en mindre fabrik som tillverkade tavelramar och fotoalbum. Han var en av de mest välbärgade i samhället och hade råd att skicka Bernhard och en av hans systrar till en privatskola i Schweiz. Som skolpojke var han tystlåten och mer intresserad av studier än av idrott. En av hans systrar beskrev föräldrarna som strikta och förklarade att Bernhard uppfostrades till att bli en artig gentleman. Brodern mindes att Bernhard bara hade en enda hobby, nämligen att samla på gammal elektronisk utrustning. När han kom tillbaka från privatskolan i Schweiz så började han studera på universitetet i New York. Han blev A-student och tog sin examen i nukleär maskinteknik. Goetz var en av de få som hade fri tillgång till det amerikanska försvarets alla nukleära hemligheter. Efter sin universitetsexamen så övergick han till elektronik och blev expert på att testa känslig elektronisk utrustning. Han drev en framgångsrik frilansbusiness på området och använde sin lägenhet i New York som kontor. Han är ett geni. Det är bara några få i hela landet som klarar av hans arbete, förklarade en av grannarna i huset. I början av 70-talet så var han gift i 5 år med en kvinna vid namn Elisabeth och bodde då i Florida, dit resten av hans familj hade flyttat. Efter skilsmässan så flyttade han tillbaka till New York. Han brukar alltid klaga över smutsen och våldet, men annars så gillar han New York. Där är aldrig tråkigt där och hans affärer har gått bra, berättade brodern. Flera av mannens supportrar började kalla honom för tunnelbanans John Wayne. Men alla kunde inte ställa upp till hans försvar. Både New Yorks borgmästare, staten och New Yorks guvernör tog frankt avstånd ifrån hans metod att ha lagen i egna händer. Till och med landets dåvarande president Ronald Reagan uttalade sig om saken och förklarade att det var lätt att känna sympati för människor som kände sig hotade av kriminaliteten, men att det naturligtvis inte gick att ha ett samhälle där folk tog lagen i egna händer. Flera mörkhyade ledare tog till orda och angrep Bernhard. De fyra ungdomsbrottslingar som sköts ner var nämligen mörkhyade allihop. Och det faktum att Goetz är vit fick somliga att uppfatta det inträffade som en rasfråga. En av ledarna för Black United Front menade att John Wayne aldrig skulle ha skjutit en laglös i ryggen och ansåg att någonting var fel då en person som Goetz gjordes till idol. Tongångarna blev allt hårdare då ett av offren, 19-årige Daryl Cabey, som ligger förlamad för resten av livet med en sönderskjuten ryggrad, slutade att andas i sjuksängen en dag och blev placerad i respirator. Strax därefter försjönk han i koma. Efter en vecka i fängelset så lämnade Bernhard Goetz Rikers Island i sällskap med sin advokat, efter att ha själv betalat $50,000 i borgen. Han åkte raka spåret hem där han slussades in i huset via en bakdörr för att undgå alla väntande reportrar. En av grannarna fick chansen att tala med honom och berättade sedan för reportrarna. Han betraktar inte sig själv som någon slags hjälte. Han säger att han bara försvarade sig själv och om han inte hade handlat som han gjorde så hade han själv blivit skadad. Grannarna hade hängt ut en banderoll i husets entré på vilken det stod: "Välkommen tillbaka, Bernie." I husets lobby så stod också en låda utplacerad med texten: "Bernhard Goetz, försvarsfond." För alla som ville lämna ett bidrag till hans försvarskostnader. De flesta tidningar hade erbjudit Bernhard stora summor pengar, alla för att han ville ha ensam rätten till hans egen story. Men han själv tackade nej till allihop. Han vägrade i huvud taget att låta sig intervjuas av tidningarna och tv. Han avskydde att plötsligt vara igenkänd och efterfrågad av allt och alla. Och han hade svårt att begripa hur han kunde vara orsak till den våldsamma uppmärksamhet. Bernhard fick två toppadvokater, de som skulle sköta hans försvar i rättegången. Advokaternas strategi var ifrån början att framställa honom som en person som inte tagit lagen i egna händer, utan istället fann sig omringad av fyra personer och som agerade på ett försvarligt sätt i en livshotande situation. Bilden av Bernhard som någon som gick och väntade på första bästa tillfälle att få döda någon sa man inte stämde alls. Han bar på sitt illegala vapen för att kunna försvara sig, hävdade advokaterna. Och en av dem, Joseph Kellner, har sagt att han åtagit sig att försvara Goetz utan krav på betalning. Den här gången så tänkte Joseph Kellner slå tillbaka så att hans klient skulle kunna gå fri. Han hade stora förhoppningar om att lyckas. Den enda åtalspunkten mot Bernhard Goetz är nämligen illegalt innehav av vapen. Den 25 januari beslutade åtalsjuryn att inte åtala honom för mordförsök. Då åtalsjuryns beslut blev offentligt så utspelades ystra glädjescener utanför Bernhard Goetz hem på 4th Street. En taxichaufför lämnade både sin bil och sina passagerare för att utbrista i en segerdans på gatan. En långtradarchaufför spelade upp en melodi med sina signalhorn. Grannar hoppade jämfota av glädje. "Har ni hört? Bernhard slapp åtal för att han sköt. Hurra!" hördes någon ropa. Idag så minns man Bernhard Goetz, född den 7 november 1947 i Queens, New York. Som en amerikansk man som öppnade eld mot fyra afroamerikanska ynglingar då de försökte råna honom på tunnelbanetåg. Men han dömdes endast för att ha burit ett vapen utan licens. Och straffet blev 6 månaders fängelse, 200 timmars samhällstjänst och $5,000 i böter. Både ett brott och ett straff som man idag närmare skulle kalla sinnessjukt. Du har lyssnat på Death Wish-mannen i svenska mordhistorier med mig, Sebastian Krantz.
Podplay.